Djävulsleken av Jenny Bertelius. Prolog. Kriminalkommissarie Paul Sanger fick larmet klockan 11 på förmiddagen. Det var måndag och det var den 1 maj. Det var vackert väder och våren hade äntligen kommit efter en lång och trist vinter. Demonstrationstågen formerade sig under röda fanor. Det skulle nog inte bli bråk. Det politiska klimatet var inte överhettat. Folk hade nog att göra med att betala sina restskatter och försöka få ihop tillräckligt med pengar för att kunna leva. Sanger lyssnade under tystnad till vad den upphetsade unge polisen hade att berätta. Ställde några frågor, gjorde anteckningar. När samtalet var slut och han hade lagt på luren satt han en kort stund och såg ner på sina anteckningar. Tänkte över vad han nyss hade fått höra. Det hade hänt igen. Vettlösheten hade triumferat igen. Värre, grymmare den här gången, tycktes det. Två döda, en svårt skadad. Antagligen döende. En till synes meningslös blodsutgjutelse. Ett drama som tycktes iscensatt av någon kraft utanför människornas krets. En ondskans manifestation. Sanger bestämde sig för att ta med sig Stjärna. Hans Stjärna, kriminalinspektör. För i situationer som den här var Stjärnas lugna fantasilöshet ett slags stöd och hjälp. Stjärna betraktade vettlöshetens olika yttringar utan att låta sig bekomma, utan att bli upprörd eller ens förvånad. Han hade varit med länge, längre än Sanger. Han hade gått den långa vägen. Han var härdad. Sanger lät Stjärna köra de 4 milen till brottsplatsen. Det vill säga den del av vägen man kunde komma fram på med bil. Resten fick man gå till fots, hade den unge polisen i Höganäs sagt. Upp för berget. Först på smala vägar, sen på små gångstigar. Slutligen i obanad, svårforcerad terräng. En man från Höganäspolisen skulle vänta på dem i skogsbrynet och visa vägen. Vädret var idealiskt, om det hade gällt en utflykt i landet. Himlen var klar och ljust blå. Och det blåste en lätt vind. Det var fortfarande kyligt i skuggan, men varmt på soliga ställen, där det fanns lä för vinden. Våren hade äntligen kommit. Vid tredje försöket tycktes den till slut ha lyckats övervinna den långa, envisa vintern. Under bilresan berättade Sanger vad han visste om fallet och vad de kunde vänta sig att få se när de kom fram. Stjärna bara nickade, gjorde inga kommentarer, tycktes koncentrera sig på körningen. Stjärna gillade att köra bil och han ville njuta av bilkörningen i fred utan att prata. De är galna, sa Sanger. De måste vara galna. Vad tar det åt dem? Vad är det de håller på med? De här tre måste i alla fall ha varit galna. Vad tror du, Stjärna? Knark, sa Stjärna lakoniskt. Sprit och knark. Du har rätt, de blir galna. Hur gamla var de här? Han sa att de verkade vara under 30 alla tre. De var inte identifierade när han ringde, men de hade hittat en bil som antagligen var deras, så det blir inte svårt. Vi bor ju i ett litet land, folk kan inte bara försvinna eller dyka upp från ingenstans. De kan vara utlänningar, sa Stjärna. Danskar, holländare, tyskar, vad fan som helst. Det får vi snart reda på, sa Sanger. En av dem lever ju för övrigt. Ja, det har du rätt i. Vi kommer att få veta precis vad som hänt. Som det lät på den där killen kommer vi aldrig få veta vad som verkligen hände, sa Sanger dystert. De ställde bilen i gläntan och steg ur. En ung polis med halvlångt hår under uniformsmössan kom fram och hälsade. Sa att han hette Oskarsson. Det som syntes av hans ansikte mellan mösskanten, polisongerna och den kraftiga mustaschen var blekt, tyckte Sanger. Och han tänkte, som så många gånger förr, varför väljer de det här jobbet? Är det för att det är så tjusigt att bära uniform? Eller drivs de verkligen av en lidelse att hjälpa, skydda, ställa till rätta? Eller är det för att de vill känna sin makt över andra människor? Varför valde jag det själv? Det är en ganska jobbig klättring, sa Oskarsson och sneglade på Stjärnas korta ben. Det syntes på honom att han undrade om de här båda gubbarna från Krim verkligen skulle orka.